Läsning ur profeten Jeremias bok. Det ska komma en tid, säger Herren, för jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten. Det förbund med mig som det bröt, fastän jag var deras herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. De ska inte längre behöva undervisa varandra och säga, lär känna Herren. Ty de ska alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Jag ska förlåta dem deras skuld, och deras synd ska jag inte längre minnas. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Förbarma dig, Gud, i din nåd. Stryk ut mina synder i din stora godhet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Ge mig en nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet. Ta inte ifrån mig din helige ande. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Låt mig åter glädjas över att du räddar. Håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne. Jag ska visa syndarna dina vägar, så att de vänder åter till dig. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta.
Läsning ur Hebreerbrevet. Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida. Och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning. Så lyder Herrens ord.
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes. Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sade: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorade, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon kärnar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ uppfylld av oro. Ska jag säga, fader rädda mig undan denna stund. Nej, det är just för denna stund som jag kommer. Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himlen. Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde detta sa att det var åskan. Men några sa att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sa det. Det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Så lyder det heliga evangeliet. När man lyssnar till dagens evangelium är det lätt att bli lite förvirrad. Det berättas här om några greker som vill träffa Jesus. Och som svar på deras förfrågan säger Jesus att stunden har kommit för människosonen att förhärligas. Och att om vetekornet inte faller i jorden och dör så förblir det ett ensamt korn. Det liknar någon slags Monty Python-film det här, va? Någon frågar vad klockan är och svaret blir järnvägsstationen. De talar fullständigt förbi varandra. Det låter verkligen helt absurt. Vem av ordningen frågar till exempel, fick grekerna överhuvudtaget träffa Jesus? Och svaret är att vi vet inte. Det framgår inte av texten om de fick träffa Jesus. Fastän det var så det, så det börjar. Om några greker om vi träffar Jesus, om de får träffa honom, det vet vi inte. Men Jesus börjar prata om helt andra saker. Nu är det här sättet att skriva faktiskt inte helt unikt på det här stället hos Johannes. Johannes, han bygger ofta upp sådana bilder, situationer för att säga vad han vill säga. Nämligen en yttre ram, en händelse som bara nämns så där i förbegående. Ja, det var väl några greker som ville träffa Jesus. Och i det där sammanhanget så säger Jesus saker. Och de fångar Johannes upp och sätter ihop till en helhet. Och så blir hela ramberättelsen liksom irrelevant. Det var likadant förra söndagen. Då var det här samtalet med Nikodemus på natten. Som också börjar så där väldigt förvirrat. De bara talar förbi varandra. De ska födas igen. Man kan väl inte bli liten igen, säger Nikodemus. Nej, anden blåser vart den vill. Så det går helt förbi varandra. Och det är naturligtvis en slags litterär genre. För Johannes idé, det är att bakom de konkreta händelserna, de som vi har tillgång till några ögon och öron, så finns det en mening. Det som händer är buret av en inre mening. Och det är den som är det väsentliga. Och därför är det inte så viktigt nu om de där grekerna faktiskt fick träffa Jesus eller inte för oss. Nu som läser texten. Utan det som hände och som är väsentligt ligger på ett annat plan. Men låt oss börja ändå med de där grekerna som ville se Jesus. Johannes berättar alltså om dem. De kom till Jerusalem som många andra gjorde. Därför att påsken närmade sig. Och det kom massor av folk. Inte bara från det heliga landet. Utan också många andra judar runt om från romarriket. Och även så kallade gudfruktiga. Det vill säga människor som inte var judar. Men som stod judendomen nära. Som på något sätt delade den judiska tron. Även om de inte var judar. Och det sa gudfruktiga. Och judar från hela romarriket kom upp till Jerusalem för att fira påsk. Och bland de här människorna som har kommit finns de här grekerna. Vi vet inte riktigt vad de är. Kanske var de sådana här gudfruktiga. Inte judar i och för sig. Men de hade på något sätt hört talas om Jesus. och tyckte att det vore intressant att träffa honom. Det är situationen. En stor högtid där några tillresta har kommit och de vill gärna passa på och träffa den här Jesus som de vill ha hört om på något sätt. Det finns en nyfikenhet i deras fråga, men kanske finns det någonting mer än bara nyfikenhet. Inte bara att få se den där Jesus som de har hört om. Och det visar sig nämligen i sättet som de frågar. De söker inte upp Jesus direkt. De frågar en av hans lärjungar att han ska fråga om de kan träffa Jesus. Det där är någon hållning av respekt för Jesus. Kan vara det i alla fall. Hur det nu är med deras möte. Deras fråga utgör sedan basen för en slags meditation över detta att se Jesus. Att få träffa honom. Det räcker nämligen inte med att få se Jesus med ögonen. Att höra talas om honom. Att bara träffa honom och liksom se honom. Man behöver gå längre än så. För det är en sak att se Jesus. Någonting annat är att förstå någonting av honom och att ha honom till hjärtat. Och det är egentligen det som det kommer an på. Och det är det som är Johannes budskap. Det är bra att söka Jesus. Men vi behöver komma längre. Vi behöver lyssna till honom. Förstå vad han vill säga och ta honom till hjärtat. Och vad säger då Jesus i texten? Det som är menat både för grekerna och oss. Han säger någonting om förhärligande och upphöjelse. Jesus säger att han ska bli upphöjd från jorden. Och med det syftar han på sin korsfästelse. Och han säger att han ska bli förhärligad. Och det syftar på att han ska bli erkänd som Guds son. Vad grekerna och vi behöver upptäcka för att förstå Jesus, det är både det som hänger upp med hans korsfästelse och med hans uppståndelse som är hans förhärligande. Båda de här aspekterna behöver vi förstå för att komma nära Jesus. Vad är det som händer under hans lidande och korsfästelse och vad innebär uppståndelsen? Det är då vi kan förstå vem Jesus är när vi tar det till oss. Jesu död och uppståndelse är nyckeln till att förstå vem Jesus är. Jesu död på korset är samtidigt Jesu förhärligande av fadern. Av kärlek till sin fader förblir Jesus trogen sin sanning ända in i döden. Och därigenom förhärligar Jesus fadern. Och samtidigt förhärligar fadern sonen genom att låta honom uppstå från de döda. Så Jesu svar till grekerna, det som till en början verkar helt obegripligt och liksom irrelevant, det visar sig vid en närmare eftertanke vara en förklaring både på vad de och vi behöver ta till oss. Nämligen hur man verkligen går tillväga för att lära känna Jesus. Vad de och vi behöver upptäcka är att nyfikenhet och längtan är bra, men det är början. Man måste gå vidare till en fördjupad förståelse av Jesus och då kommer man inte förbi vare sig lidandet, korset eller uppståndelsen. Och bara när allt det finns med så har vi inte bara så att säga stillat vår nyfikenhet och fått en yttre happening utan kan ta till oss Jesus så som han själv vill. Det andra som Jesus påminner oss om, det är vetekornets lag. Och det är en grundlag i det andliga livet. Den gäller för oss, den gäller för alla. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. De här orden syftar i första hand på Jesus själv. Det är han som är vetekornet, som frivilligt går in i döden för att ge världen liv. Som Paulus sen skriver i Filipperbrevet, Kristus Jesus ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt Han var lydig in till döden, döden på ett kors. Jesus ger alltså sitt liv för att vi ska leva och få del i uppståndet som seger över döden. Vetekornets lag, den gäller honom själv. Men den gäller också oss, mitt i vår vardag. Den som krampaktigt försöker hålla fast vid livet och ha allting under kontroll, den går miste om livet. Ni vet det som när man går ner till sanden och försöker, till stranden och försöker fånga vattnet i handen. Det går inte. Försöker man fånga det så undflyr det. Men vad man kan göra är att gå ner till stranden och doppa ner handen, den öppna handen i vattnet. Och då kan vattnet strömma genom handen. Och så är det med livet. Försöker vi krampaktigt hålla fast det och kontrollera det, förlorar vi det. Men vi kan låta oss bäras av livet. Det är när jag lossar greppet, öppnar min hand, som livet kan strömma genom mig. Den som egoistiskt håller fast vid saker och ting, bara tänker på sig själv, det är människan med den knutna handen. Men vad det gäller är att våga dö bort från det här ständiga cirklandet kring mig själv, kring min oro, kring min egoism. Och det är därför som Augustinus, kyrkofadern Augustinus, beskriver synden som att man lever incurvatus in sipsum. Man är liksom inkrökt i sig själv. Man får lov att öppna och låta livet strömma igenom. När Jesus talar om att vi ska hata vårt liv, så menar han inte på något sätt att vi ska vara självdestruktiva eller förakta oss själva eller någonting sånt. Det är absolut inte det han menar. Vetekornets lag innebär att låta sig bäras av livet och inte krampaktigt i egen kraft försöka skapa sig själv. Det leder bara till att jag blir slav under allhanda avgudar. Hemligheten med ett meningsfullt liv, det är att leva öppet för något som är värdefullare än man själv. I Kristus möter vi den som vi kan leva för. Han, den värdefulla. Han som vi med rätta ska förhärliga. När vi förstår vem man är och erkänner honom som Guds son och tar honom till vårt hjärta, då öppnar sig vårt liv så att det kan bli meningsfullt och fruktbart för oss och för andra. Då befrias vi ur vår ängslan och kan växa till Guds rike. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jesus är vetekornet. Han faller i jorden och dör. Bara så kan kornet bli till säd och så småningom till bröd som ger näring och liv. Så blir Kristus för vår skull brödet som har kommit ned från himlen för att ge världen liv. Under brödets gestalt upphöjs han också här i mässan inför våra ögon. Han som är Guds lamm, som skänker oss det som vi inte själva kan ge oss. Förlåtelsen för våra synder, nåden som bär frukt till evigt liv. Tillsammans med de två grekerna, med den hedniska officeren i Kafarnaum och med miljontals andra människor tiderna igenom, får också vi öppna oss för gåvan och säga: Herre, jag är inte värdig att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir jag hela. Amen. Låt oss så bekänna vår tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt både synligt och osynligt, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allt blev till, som för oss människor och för vår frälsnings skull steg ner från himlen och blev kött genom den heliga ande av jungfru Maria och blev människa, och som blev korsfäst för oss under Pontius Pilatus, led och blev begravd, som uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna, steg upp till himlen, sitter på Faderns högra sida och ska återkomma i härlighet för att döma levande och döda, och vars rike aldrig ska ta slut. Och på den heliga ande som är Herre och ger liv, som utgår av Fadern och Sonen, som tillsammans med Fadern och Sonen blir tillbedd och förhärligad, och som talade genom profeterna. Och på en enda helig katolsk och apostolisk kyrka, jag bekänner ett enda ord till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den kommande världens liv. Amen. Låt oss be till Gud som ger oss fastetiden som en gåva för att hela och förnya oss.
Herre, du som är herden för ditt folk, hjälp kyrkan att visa alla människor vägen till livet i gemenskap med dig, ber vi dig. Herre, hör vår bön. Herre, du som är världens skapare, hjälp oss att finna vägar till en rättvisare fördelning av jordens rikedomar, ber vi dig. Herre, hör vår bön. Herre, du som dog för att ge världen liv, ge det troende modet att offra sig själva i ditt rikes tjänst, ber vi dig. Herre, hör vår bön. Herre, du som är världens ljus, återför alla vilsna till tron på dig, så att de finner målet med sitt liv, ber vi dig. Herre, hör vår bön. Herre, du som har gått in i lidandet och döden, lär oss att inte tränga bort lidandet och det svåra, utan att möta dig i tron för din livgivande kärlek, ber vi dig. Herre, hör vår bön. Herre, du som är uppståndelsen och livet, låt det avlidna gå över från döden till livet hos dig, ber vi dig. Herre, hör vår bön.
Gud vår Fader, vi tackar dig för att du vill ge oss del av ditt eget liv genom Jesus Kristus vår Herre.
Amen.
frälser och bed att mitt och ert offer blir välbehagligt inför Gud, Fader hans möte. Hans mäktige Gud, vi tackar dig för att vi allt närmare får lära känna dig och leva av ditt liv. Hör vår bön och ge oss genom detta offer det som ännu fattas oss. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Herren vare med
dig.
Upplyft era hjärtan. Låt oss tacka och lova Herren vår Gud. Sannoliken är det tillbörligt och rätt att vi tackar och lovar dig alltid och överallt. Helige Fader, allsmäktige, evige Gud, genom Jesus Kristus, vår Herre. Ty du ger oss också detta år en tid av nåd, för att våra hjärtan skall förnyas i glädjefylld väntan på påskens heliga högtid. Du leder oss genom sakramenten fram emot ett nådens överflöd som du berätt åt dina barn. Och du vill ge oss en större hiver att tjäna dig med bön och med kärlek till vår nästa. Därför vill vi med änglarna och alla dina heliga med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn. Tillbedja dig och sjunga. Ja, Herre, du är i sanning helig och med rätta prisas du av hela din skapelse. Genom din son, vår Herre Jesus Kristus, och genom den heliga andes verk blir allting helgat och får liv. Du upphör inte att samla ett folk åt dig för att från solens uppgång till dess nedgång det rena offret ska frambäras åt ditt namn. Därför, Herre, bönfärde vi dig ödmjukt. Helga genom samma ande de gåvor som vi burit fram och viger åt dig. Så att det blir din sons, vår Herres Jesu Kristi kropp och blod. Ty på hans uppdrag firar vi dessa mysterier. I den natt då han blev utlämnad tog han brödet, välsignade och tackade dig, bröt det och gav åt sina lärjungar och sade: tag och ät här av alla, för detta är min kropp som blir utgiven för er. Så tog han efter måltiden kalken, välsignade och tackade dig, gav åt sina lärjungar och sade: tag och drick här av alla, ty detta är mitt blods kalk, det nya och eviga förbundets blod, som blir utgjutet för er och för de många till syndernas förlåtelse. Gör detta till min åminnelse. Mysterium. berättelse av din sons frälsningsbringande lidande, av hans underfulla uppståndelse och himmelsfärd. Vi väntar på hans återkomst. Tackar vi dig och frambär åt dig detta levande och heliga offer. Vänd din blick till den gåva din kyrka frambär och se den det offerlamm som enligt din vilja försonat oss med dig. Låt oss som mättas med din sons kropp och blod, bli fyllda av hans heliga ande och så i sanning vara en kropp och en ande i Kristus. Må han fullkomna oss till en evig gåva åt dig, så att vi en gång kan ta arvet i besittning tillsammans med dina utvalda, i synnerhet den allra saligaste jungfrun Guds moder Maria, den salige Josef, hennes brudgum, dina saliga apostlar och ärorika martyrer och alla helgon, genom vilkas förbön vi kan lita till din ständiga hjälp. Vi ber dig, Herre, låt denna vår försonings offergåva bringa hela världen fred och välgång. Befäst din kyrka i tron och kärleken under hennes pilgrimsfärd på jorden. I gemenskap med din tjänare, vår påve Franciscus, vår biskop Anders och hela biskopskollegiet, alla präster och diakoner och hela det folk som du har vunnit åt dig. Lyssna till din familj som enligt din vilja står här inför dig. För att församla i din barmhärtighet alla dina skingrade barn på vår jord. Vi ber för våra avlidna bröder och systrar och för alla som levt i ditt behag och nu har lämnat världen. Ta emot dem i ditt rike, där vi hoppas att tillsammans för evigt få mättas av din härlighet. Genom Kristus vår Herre, genom honom skänker du allt gott åt världen. Genom honom och med honom och i honom tillkommer dig, Gud Fader allsmäktig, i den heliga andes enhet, all ära och härlighet i alla evigheters evighet. Frälsarens befallning och vägledd av hans gudomliga undervisning vågar vi säga: Fader vår, som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga